Frågan är ju liksom, är vi då lämpade? Har vi skapat rätt förutsättningar för att kunna dra nyttan av det här tekniksprånget? Och svaret på den är absolut nej. Och då kommer en strategisk fråga här. Ska vi fortsätta att hälla bra pengar på dåliga pengar? Det vill säga den existerande infrastrukturen vi har, eller ska vi bygga upp någonting nytt vid sidan?
Offentlig sektor är, när vi pratar om artificiell intelligens, någonting som hela tiden kommer tillbaka. För att just AI har potentialen att revolutionera offentlig sektor genom att förbättra olika typer av samhällstjänster, effektivisera processer och göra myndigheter mer transparenta och tillgängliga. Men trots dessa stora fördelar som vi ser om och om igen i olika rapporter så stöter vi ofta på problem. Och för att prata om var vi är någonstans just nu, prata om den digitala mognaden och prata om problemet med piloter. För att prata om detta så har vi bjudit in Johan Magnusson som är professor verksam vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och föreståndare för SCDI i Göteborg som är Swedish Center for Digital Innovation som är ett forskningscenter med fokus på digital innovation. Varmt välkommen till podden, Johan.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Ja, för Johan, du publicerade för, nu är det drygt en månad sedan, en rapport eller en debattartikel om problemet med piloterna. Och det gjorde att, då slog du på min stora trumma här för att det är någonting som vi ser om och om igen. Men din forskning och ditt arbete är så pass intressant för att du tar upp så himla mycket om vad som står i vägen för att realisera de stora värdena med den nya tekniken. Framförallt i offentlig sektor och också om du jobbar, även om du jobbar i privat sektor också. Och jag tycker att du hade skrivit någonting som var väldigt intressant när vi pratar om digitalisering i offentlig sektor. Är att för att möta invånarnas förändrade behov behövs kontinuerlig balans mellan att förbättra befintliga arbetssätt och utforska nya möjligheter. Ett sätt att utforska är digitalisering. Så där jag vill börja egentligen idag är att fråga, hur hamnar man där? Hur hamnar man som när man pluggar företagsekonomi och pluggar från början liksom intresserar sig för kanske de ekonomiska affärsaspekterna? Hur hamnar man i tillämpningen av digitalisering i både offentlig och privat sektor?
Jag tror att jag gillar att det händer saker och ting. Alltså, jag disputerade i redovisning, där händer ju ingenting. Så det var ju ganska enkelt att hoppa därifrån och gå vidare och börja titta på, ja, men hur styr vi då det som faktiskt spelar roll? Om det är som World Economic Forum säger att liksom 70% av allt nytt värde kommer att skapas på digitala plattformar beroende av det här. Ja, men då måste man ju vara där, eller hur? Kan ju liksom inte hålla på och fortsätta och flytta decimaler i något Excel-blad. Utan måste ju jobba på riktigt. Och då, när vi börjar titta på det här, och det är inte bara jag, vi är ju alltså inom forskningskonsortiet digital förvaltning, är det ju 30 pers liksom, som tittar på det här. Inom SCDI är det 80 pers. Så det är en väldigt stor gruppering av människor som går igång på detta. Och när vi började titta på det så blev det ganska tydligt att ja, men majoriteten av våra forskare vill ju helst titta på häftiga techbolag. Alltså, eller tunga basindustribolag. Men när vi tittar på offentlig sektor, det är 50% av BNP och det är också den delen som faktiskt har att göra med liv och död. Alltså om Volvo är dåliga på digitalisering eller att dra nytta av digitalisering så kommer det inte att göra någonting för någon. Utan, ja, det är ju dåligt för Volvos aktieägare. Men det löser sig genom att något nytt bolag poppar upp som är jätteduktiga på det. Inom offentlig sektor så har vi inte riktigt den uppsättningen, utan vi har en förvaltningsmodell, vi har ett sätt att styra det här på som gör att ja, men man kan fortsätta vara dålig på att dra nytta av digitalisering. Trots att regeringen har en strategi att vi ska vara bäst i världen, liksom, så kan man fortsätta med det i all evinnerlighet. Men det som händer är ju att man urholkar relevansen och då börjar det göra ont i mig och många av mina kollegor. Att ja, men offentlig sektor är ju fantastisk. Så offentlig sektor tar hand om våra barn, offentlig sektor tar hand om våra äldre, offentlig sektor möjliggör industri etc. Alltså vi måste ju hjälpa till där. Så därför klev vi in och började jobba med det.
Och ni, jag tycker att ni gör ju mycket intressant när ni publicerar olika rapporter och gör också mognadsmätningar på offentlig sektor. Där ni har bland annat, som jag kan rekommendera alla att gå in och kolla på, digitalförvaltning.se, där dessa publiceras. Var står vi idag i Sverige? Vad är den digitala mognaden i offentlig sektor?
Vi har ju kommit strax över halvvägs till att faktiskt ha optimala förutsättningar att dra nytta av digitalisering. Och när vi pratar digitalisering så är det en metod för verksamhetsutveckling bara. Alltså, och det finns andra metoder för verksamhetsutveckling, men den digitala är en fruktansvärt viktig metod för verksamhetsutveckling. Och det som slår oss där, det är att vi lider lite av att vi var igång tidigt. Att vi gjorde massiva satsningar på hem-PC, vi gjorde massiva satsningar på bredband. Och därmed så kändes det som om vi var klara. Men det vi inte hade förstått, och det väldigt få personer hade förstått då, det var att det digitala är annorlunda. Det funkar inte som det digitala. Det är inte som att lägga räls. Utan underhållsdelen kommer att vara väldigt mycket högre, och framförallt omsättningsdelen i termer av teknologier, alltså vad rälsen består av, kommer att vara helt annorlunda om vi vill kunna köra tåg på den. Och där är vi nu, med ett enormt eftersatt digitalt arv. Det vill säga, vi har väldigt många gamla skräpsystem som ligger där och bubblar. Liksom. De kostar inte särskilt mycket att förvalta, och då tror vi att det är bra. Men det är inte bra, för att den stora kostnaden ligger i att vi inte kan dra nytta av nya teknologier som kommer. Vi kan inte utveckla i den takten som vi behöver utveckla på toppen av den här infrastrukturen. Så om jag skulle peka på någonting som är särskilt utmanande i Sverige, så är det en eftersatthet i infrastruktur.
Och hur ser vi på balansen mellan de befintliga digitala systemen? För verksamheterna ska ju fortfarande skötas, och att utforska nya lösningar. Nu, ofta är det så att vi pratar om innovation hela tiden, och innovation känns väldigt stort, men ibland kan det ju handla om den här kontinuerliga förbättringen som jag vet att du ofta återvänder till också, som är liksom stabilare. Så hur ser vi på balansen mellan de befintliga systemen och de nya lösningarna?
Alltså, när vi tittar på det här så ser vi att det är två sidor. Den ena är effektivitet, och där handlar det om att optimera, att göra de här kontinuerliga förbättringarna i små, små steg. Och där har vi metodik och allting för att göra det. Vi skruvar lite här, vi skruvar lite där. Men sen så har vi den andra sidan som handlar om utveckling som utforskare, alltså som målsöker, där vi inte har någon aning om vad nyttan är. Och det vi vet om det digitala är att det skapar optioner. Vi kanske väljer att bygga en ny app till exempel, och vi tänker oss att den ska användas för X. Men det visar sig att den används inte för X, utan den används för Y och Z och Ö. Liksom. Då blir det väldigt svårt för oss, givet våra modeller, våra finansieringsmodeller, våra utvärderingsmodeller, att fatta beslut om att göra den där satsningen. För att nyttan är så oklar. Och givet den kortsiktighet som vi har, så tänker vi liksom inte längre än till direktnyttan. Och då blir det väldigt svårt att göra utforskande aktiviteter. Och framförallt att ställa en utforskande aktivitet gentemot en rationaliseringsaktivitet. Alltså, då vinner rationaliseringsaktiviteten varje gång. Mm. Och då har vi inte gjort så att vi har öronmärkt pengar för det här utforskande och målsökande. Och vi har inte heller ställt krav på den underliggande infrastrukturen och styrningen att den ska funka att ha som bas för att driva den här typen av utveckling. Och därmed fastnar vi i, som du var inne på tidigare, gärna i pilotprojekt. Vi gör små insatser lite här och där, men det blir aldrig något breddinförande, det blir aldrig någon skalning utan nyttan. Utan det blir bara små fjutt som glider runt, små tomtebloss som folk viftar med, som är vackra.
Popcornprojekt brukar vi ibland liksom nämna dem som. Och vi ska återkomma till detta med piloterna. Men vi gör bryggan först till AI. Liksom AI i offentlig sektor. DIGG-rapporten som kom fram för några år sedan, som vi fortfarande håller på att referera till. För att jag tror att det handlar om att vi har den här siffran 140 miljarder per år. Besparingar i offentlig sektor då. Men när du tittar på AI i offentlig sektor, för AI är ju ofta liksom ganska utforskande, det finns en osäkerhet när vi börjar arbeta med det, för vi vet inte resultatet, det skiljer sig, även om vi redan är dåliga på kanske mjukvara och liksom digital mjukvara och se liksom förbättringar, så skiljer sig AI också från mjukvaran för att det finns en form av utforskande del och på maintenance-delen också. Så hur ser du på rollen och potentialen av att implementera AI i offentlig sektor? Skiljer det sig från den övriga digitaliseringen?
Nej, alltså AI är ju en typ av teknologi som, och beroende på hur du väljer att definiera den, så är den ju redan där. Liksom. Det är, om du tittar på EUs arbete nu med AI Act, liksom, givet den definitionen så är AI redan överallt. Ja. Sen är det ju, finns det ju naturligtvis grader av det här, och liksom mer eller mindre självlärande, mer eller mindre möjligheter för kognitiv automatisering och sådana grejer. Så för mig så var inte... Alltså stora vågen, den stora utmaningen kom i november 2022, liksom, när generativ AI kom. Då öppnas en helt ny värld upp på allvar. Alltså helt plötsligt blir saker möjliga som vi inte trodde var möjliga för en vecka sedan. Alltså, och vi trodde att det skulle, vi var en massa forskare på AI, liksom, men vi trodde ju att det där var många år framåt. Naturligtvis att det skulle komma, men inte att det skulle komma så snabbt. Och helt plötsligt så öppnar sig massa nya optioner upp för offentlig sektor. Och man måste komma ihåg att offentlig sektor står inför en enorm utmaning nu, givet de demografiska förändringar vi ser. Alltså, vi kommer inte finnas folk att anställa till äldreomsorgen. Alltså, vem ska ta hand om våra äldre? Ja, men nu har vi vant oss vid en viss, vad ska man säga, personaltäthet. Vi har haft som ingångsvärden att vi ska inte höja produktiviteten. För det handlar om möte, det handlar om att bota ensamhet. Men är det verkligen det vi gör? När vi tittar på det så är det inte bota ensamhet som man gör inom äldreomsorgen. Och det finns massa tillämpningar av den här nya vågen av teknologi som skulle kunna öppna upp för att faktiskt klara av den här utmaningen. Frågan är ju liksom, är vi då lämpade? Har vi skapat rätt förutsättningar för att kunna dra nyttan av det här tekniksprånget? Och svaret på den är absolut nej. Det är inte alls. Vi har styrmodeller som är byggda och optimerade för ett läge runt millennieskiftet. Alltså vi har system som är byggda och optimerade för 90-talet. Alltså det är vår bas. Det är inom ramen för det vi ska dra nyttan ur då AI och generativ AI. Och det går inte.
Det är så väldigt intressant att säga det. För när vi pratade, vi gjorde ju för nu, nu släpptes det för några veckor sedan här ett avsnitt med Unity Health och deras satsningar i Toronto för att implementera AI inom, eller implementera machine learning-modeller inom sjukhus, inom sjukhusen i ett litet liksom, sjukhusnätverk nere i Toronto. Och när de berättar om sin resa så är det precis det här de pratar om, i att när de tittade på modellen, tittade på hur vi arbetar, så är det just att börja investera i förutsättningarna. Allt vad det handlar om de kringliggande systemen, när man väl börjar titta på det, att har vi ens, även om vi skulle göra någonting som är bra, även om vi gör en pilot som är bra, har vi ens förutsättningarna för att sätta det här i produktion så att det faktiskt skapar värde? Och deras absoluta svar på ett av de kanske modernare sjukhusen i Kanada var nej, det har vi inte. Vi måste investera där.
Och då kommer en strategisk fråga här. Ska vi fortsätta att hälla bra pengar på dåliga pengar, det vill säga den existerande infrastrukturen vi har, eller ska vi bygga upp någonting nytt vid sidan? Det är ju ett val som flera företag som vi har jobbat med står inför. Och där de har valt att ja, men vi har inte råd att vänta med att dra nytta av de här teknologierna, för våra konkurrenter gör det. Det är för att våra utmaningar är så stora. Så vi får helt enkelt investera i att bygga en parallell infrastruktur. Och sen så får vi låta den existerande som vi använder idag dö. Alltså, och Green Cargo är ett lysande exempel på en tredje strategi här, där man väljer att helt enkelt kapsla in hela det här digitala arvet som vi har med en realtidsdatalager, och sen så bara utveckla utanför det. Aldrig röra kärnan. Så det är den typen av frågeställningar som nu blir särskilt tydliga i och med att vi har de här enorma utmaningarna, grön omställning etc. Allt liksom, det är utmaningar alla håll samtidigt som pekar på att vi måste transformera. Vi kommer inte att kunna optimera oss ur den här situationen. Och sen så kommer liksom teknikvåg in och bara, amen, herregud vad som är möjligt nu. Det hade varit perfekt om de kunde mötas, de här två. Men det kan de inte. För att vi har ett eftersläpande och underfinansierat, underinvesterat under så lång tid.
Det intressanta med det är, och det återkommer gång på gång i de här intervjuerna är någonstans det här att vi pratar så himla mycket om framtiden. Och vi pratar om innovationer, vi pratar om potential. Medan framtiden redan är här. Framtiden existerar bara i andra verksamheter, den existerar redan i tekniken. Och så glömmer vi av att titta på vad vi behöver göra för att kunna nå den och realisera den. Så när du tittar på den här tekniken som sitter i de här frågorna varje dag, vad är du, kanske inte ska fråga vad du är mest frustrerad över, men vad ser du att det kan bidra med när det handlar om då effektivitet inom myndigheter och kommuner till exempel, som du fokuserar mycket på?
Det finns fantastiska möjligheter med det här och det är ju inte, alltså det vi vet från tidigare forskning, det är att det som ger de stora effekterna är inte ny teknik egentligen, utan det är teknik som är relativt mogen. Det är när den börjar bli relativt mogen, när vi slutar prata om den, när vi slutar prata om AI, då har AI en effekt. Det är fram till det så kommer den inte att ha någon effekt. Och du var inne på det här med liksom att framtiden redan här. Det är ett så här Yogi Berra-citat, att ja, men framtiden redan här, men den är bara ojämnt fördelad. Och just offentlig sektor står ju väldigt mycket i väntans läge. Och det är delvis en konsekvens av förvaltningsmodellen, där du har en väldigt decentraliserat mandat. Kommunerna är självbestämmande, myndigheterna är självbestämmande till del, regionerna är självbestämmande. Och alla har ju suttit och väntat på att någon från centralt håll ska lösa det här, vilket inte funkar. Det kommer inte att ske. Så det häftiga med det är att ja, men nu har ju vissa organisationer börjat gå i bräschen. Och det arbetet som ni driver till exempel är ju superbra på att identifiera de här färdledande. Okej, men vad händer då när vi har en färdledande i Sundsvall till exempel? När Sundsvall har använt AI plus i infraröd sensor för att kunna reducera fallolyckor med 60%. Bra, okej. Vad händer då i ett land som Sverige? Ingenting. Ingenting händer då. Det är när vi jobbar med 7-Eleven och liksom koncernen ovanför. Ja, men om du hittar ett smartare sätt att sälja en korv på i Oslo, så kommer den implementeras rakt över jordklotet 3 dagar senare. Alltså, i Sverige så händer inte det. Utan vad som händer är att ja, men, då kör man en ny pilot på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. Sen så kör man en ny pilot på ett sjukhus i Södertälje. Sen så kör man en ny pilot på... Och så liksom, men man replikerar bara piloten egentligen. För att alltså, vi har ingen transparens. Och vi har ingen som helst förmåga inbyggd i systemet att breddinföra. Det är liksom den stora utmaningen här. Mm. Det är de här teknologierna som vi pratar om, alltså de har funnits ett bra tag. Alltså om ni tittar på dem, liksom, det är inte bara det här superhäftiga och liksom, framtidsgrejerna som är intressanta. Utan vi har en hel stack av AI-lösningar som bara kan tillämpas direkt. De är vetenskapligt bevisade att de håller. Och de levererar nyttor. Men vi använder dem inte. Utan vi gör en pilot. För det är lite snyggt. Ja, men vi är lite framåtlutade i den här kommunen. Nu kör vi en pilot. Nu kör vi en pilot på... Ja, det nu kan vara liksom... Ja, men ta motsvarigheten här. Nu kör vi en pilot på den här innovationen med gummidäck istället för trädäck. Oj, oj, oj. Jag menar alltså, det har ju varit standard i resten av världen med gummidäck sedan 20-talet. Så, nej, men vi får börja med en pilot.
Det är nästan så att vi skulle kalla det någonting annat, någonting som inte känns ledande eller någonting som inte känns så här. Vi måste kalla det för försinkningsprojekt, för att vi ska skapa, vi måste medvetet veta att okej, det här är ett försinkningsprojekt, men osäkerheten är stor, så att vi måste testa det här först, men är osäkerheten inte så stor, så måste vi faktiskt springa på det här.
Ja, verkligen. Men får bara liksom koppla in där. Och då, om det så saknas här transparens. Så det vi har gjort med Göteborgs stad till exempel, kommunkoncernen, det är att vi har utvecklat en portföljstyrningslösning just för att få till den här transparensen. Vilka projekt är igång? Vilka projekt har körts? Vad är nyttan med dem? Allt det fångas i en och samma. Med transparens. Så att olika delar i den här kommunkoncernen kan börja se att ja, men det är ingen idé att jag drar igång en till pilot kring AI för X. Utan det har redan gjorts och det görs redan i de här delarna av organisationen. Jag ska snacka med dem. Det kanske är så att vi ska köra ett projekt tillsammans här. Det är istället för att de går ensamma. Bra! Då får vi den transparensen på organisationsnivå, på kommunkoncernnivå. Men den, eftersom det här är en digital lösning, vi kan ju lika gärna öppna upp den för hela Sverige. Ja, men liksom, tänk om alla bara hade haft en tydlighet med, ja, men vilka piloter är genomförda för att minska fallolyckor eller för att preventera fallolyckor. Ja, men bra, det är 3600 det är just nu. Okej, då kanske det borde vara så att jag får sparken om jag ska införa ett pilotprojekt här. För det är inget utforskande projekt. Det är någon form av sömnetablettsprojekt.
Ni skrev, av någon anledning, vi pratar ju ofta om ansvar när det handlar om AI, har vi hamnat där, att vi måste ta ansvaret. Men jag tycker att ni hade en väldigt intressant definition i den här debattartikeln där ni skrev att vi har allt för många utmaningar att ta tag i. Och då kan vi inte fortsätta låta pilotprojekt stå i vägen för dem, för att hitta lösningar på de utmaningarna. Att det är ansvarslöst att fortsätta så här. Mm. Men när ni analyserar detta då, för det görs ju ändå en väldig massa piloter, varför fastnar de?
Mm. Fastnar, alltså de är definierade från början som att de ska testa det här och utforska det. Liksom. Bra, men sen så blir det ju en ny, ur det kommer ju ett nytt projekt där du sen ska liksom välja att breddinföra eller införa i begränsad omfattning. Och det är det projektet som sen fastnar. Vi ser inte. Vi har en studie nu som tittar på varför man fastnar i den här typen av beteende i offentlig sektor. Men där har vi inga resultat än, egentligen. Men vi kan bara ta ett sånt exempel. Alltså, det var också med i debattartikeln. Alltså, välfärdsteknik. Alltså, vi vet att den största utmaningen för kommun framför allt kommer att vara äldreomsorgen. Okay. Inom äldreomsorgen så har vi liksom haft tekniska lösningar på plats som kan frigöra enormt mycket händer. Och liksom, de här händerna kan frigöras till att göra sånt som händer gör bäst. Bota ensamhet och liksom. Och det skulle också göra så att det blir en bättre arbetsmiljö. För man slipper köra runt på natten och liksom väcka gamlingar och sånt. Det är liksom inte därför man blev äldreomsorgsmedarbetare. Okej, men hur går det då med breddinförandet där? Då gör till exempel Socialstyrelsens undersökningar varje år. Hur många har infört? Men hur många har infört? Det är ju inte hur många har breddinfört. Det är liksom alla kommuner svarar jajamensan. Och sen tittar vi vidare på det. Ja, i tre fall har ni infört digital tillsyn i er kommun. På 10 år. Ja, ah, okej. Okay. Ah, men det är bra. Då har ni frigjort 120 000. Det är ju ändå något liksom. Men varför är det inte standard? Och när vi tittar på nationell nivå där, då visar SKRs undersökningar som är lite bättre att liksom, ah, men det är infört i 1,6% av våra särskilda boenden. Alltså, bara där har du liksom 10 miljarder i besparingar, i bevisad besparing per år och frigörande av enormt mycket händer som inte finns. Alltså i dagsläget. Så tidigare så har argumentet mot den här teknologin, och den är även samma mot AI, att nej, men det personliga mötet är så fint. Ja, men om du har tittat på hur äldreomsorgen funkar så är det inte riktigt så hemskt mycket personliga möten som man hinner med. Alltså, och framförallt är det så att ja, men om vi inte ser till att skapa en bättre arbetsmiljö som kan leda till att folk vill jobba inom den här sektorn, så kommer de inte att jobba inom den sektorn, utan då kommer de att jobba någon annanstans. Och då kommer åldringarna att dö. Så liksom, det är en fråga om liv och död här. Och då blir det så tydligt att vi måste fasa över till en alternativkostnadstänkande. Vi måste börja redovisa kostnaden av att inte breddinföra. Okej, okay. Om det är den här kommunen, om vi tar Göteborgs stad, liksom. Ja, men hur mycket kostar det varje år av att ni inte har breddinfört smarta lås? En teknologi från liksom 90-talet. Vad kostar det att ni inte har infört digital tillsyn? Läkemedelsrobotar, etc. Och samma sak kommer att gälla för AI. Alltså, vad kostar det att inte ha infört den här lösningen som är bevisad att den ger en enorm besparing?
Mm. Finns det några pionjärer eller några som springer i framkant där i Sverige bland kommunerna? Eller bland...
Ah. Ja, kommunregion, alltså det finns jättemånga pionjärer, och där har ju liksom, alltså om man ska säga någonting positivt om pilotprojekten, så tror jag de har bidragit till att folk inte har gett upp. Alltså det har varit lite den här konstgjorda andningen. Att man liksom, ja, men där får man sitt lystmäte i form av att man faktiskt får utveckla någonting och testa någonting som inte är helt säkert. Och det är jättebra. Men sen så har du ju, alltså du har olika kommuner är bra på olika saker. Vissa har kommit jättelångt när det gäller just den här moderniseringen av underliggande infrastruktur och byggt det från grunden som Sundsvalls kommun. Andra är jättebra på att alltså jobba med socialtjänsten eller liksom, så det finns färdledande kommuner. Och det viktiga då blir ju att men låt de lösningarna bli det vi skalar. För de har redan gjort alla de här testerna. De har jättemycket kompetens kring det. Bra, låt oss skala då Sundsvalls falldetektion. Bra. Bara fattar vi det beslutet. Så, det är jätteenkelt. Men det skulle kräva att man vågade fatta beslut. Och att det blev tydligt att inte fatta beslut kostar.
Ja, ja. Jag gillar verkligen den här tanken på att mäta alternativkostnaden. Som i grund och botten ekonom så pratar man om det hela tiden. Alternativkostnaderna och även ibland den personliga alternativkostnaden att göra någonting. Men om vi tittar då på de som lyckas och på de som ligger i framkant. Vad är det de gör som andra inte gör? Vad är liksom lyckade möjliga strategier för att övervinna de här problemen?
Tänker du AI specifikt eller tänker du generellt?
Självklart tänker jag AI specifikt, men vi vet att många är i början på sin AI-resa, så det finns ju garanterat då liksom strategier som har funkat i andra form av digitaliseringstransformationer som vi borde ta med oss in i AI för att inte att AI ska bli någonting nytt hela tiden, precis som du sa innan att vi har gjort det här förut.
När vi tittar på det så ser vi AI som en instans av digitalisering. Så det är liksom, ja, men det är en av de verktyg vi kan använda på toppen av det här. Så att de förutsättningarna som krävs för att lyckas med digitalisering, det är också de förutsättningar som krävs för att lyckas med AI. Det är hårt förenklat. Det vi ser där är ju att om du inte får en buy-in på att det här är viktigt från kommunledning eller regionledning, om de inte fattar att det här handlar om en omställning och att vi måste sätta ett datum då vi ska vara liksom färdiga till en viss nivå med den här omställningen, då kommer det inte att finnas förutsättningar. Det är liksom, och där blir jag jätteglad. En annan debattartikel vi skrev var den här att ja, men, när vi räknar på det så kan vi se att ja, men, kommunen behöver leverera 125% med 75% av personella resurser. Alltså 2030. Så liksom fram till dess måste vi ha ökat vår output och vi måste ha minskat vår personalstyrka. Okej, ja, men bra. Det är en omöjlig ekvation. Liksom. Men då kommer ju digitala lösningar och sånt att göra det här möjligt eftersom det var noll marginalkostnad. Okej, bra. Om vi då har bestämt oss för det i kommun X, då behöver vi sätta upp en färdplan. Till 2030 ska vara måttigt. Vad behöver vi göra idag? De som är riktigt duktiga, de förstår att det här måste byggas underifrån och upp. Det vill säga, vi måste sätta förutsättningarna på plats innan vi börjar springa. Det är liksom det som avgör. Och då jobbar man med att till exempel skifta över finansieringsmodeller så att man nyttjar mycket mer investeringsmedel för att modernisera underliggande infrastruktur. Och liksom se till att ta bort finansieringsbördan ifrån de olika delarna i verksamheten som annars hade fått finansiera helheten med sina verksamhetsmedel. Det är en sån grej. Man måste få koll på sin portfölj av utvecklingsinitiativ. För man gör massa utveckling hela tiden. Men om du inte har koll på det så vet du inte i vilken riktning de här pekar. Du vet inte, liksom, är det effektiv utveckling? Bra, då måste vi ha det. Då måste vi ha en prioriteringsprocess som gör att vi väljer rätt initiativ att satsa på. Och sen så en massa andra faktorer naturligtvis. Men jag tror att det är där man behöver börja.
Och det här med prioriteringar tror jag återkommer gång på gång på gång. Och det är verkligen en konst att kunna prioritera de projekten. För det återkommer i den här liksom, vad vi väljer att göra piloter på. Även när vi väljer att göra piloter i att vi ibland prioriterar så vi sådant som vi vet inte kommer att gå att implementera. Men det är lite häftig teknik eller det är någon som var intresserad av det och då uppstår det här popcornet. Det som jag vill återkomma här till är liksom de fallstudierna och erfarenhet som du har. För att ni har också i samma rapport så skriver ni att till exempel om det här caset för att reducera fallolyckor i vården. Så rent ekonomiskt handlar dessa enskilda fall om en årlig nationell besparingspotential på 11 miljarder som vi aktivt väljer att inte investera i. Och vi vet också från projekt vad de här investeringarna skulle vara. Alltså vi vet hur de som har, de får de 1,6% som har implementerat de detta. Vad är det vi, när vi tittar på alternativkostnad, vad är det vi inte förstår kring de här 11 miljarderna?
Att det är riktiga pengar. Det är det vi inte förstår. Och jag kan ta ett sånt exempel. Vi har två stycken kommuner, Karlstad och Karlskrona. Som samtidigt väljer att fatta beslut om att införa digital tillsyn. Den här fantastiska lösningen som gör att du kan få varningssignaler om en person i en säng inte längre rör sig på rätt sätt eller håller på att liksom få en hjärnblödning eller något sånt där. Liksom, som gör att du inte behöver åka ut på natten till dem. Den årliga besparingen av det i tidigare utredningar är ungefär 40 000 per enhet och år. Okej, bra. Det vet vi. Det är Karlstad, de valde att införa det där och de sa följande att ja, men det här är standard. Det här är liksom, det, och om ni känner att det här är ett brott mot er integritet som brukare, då går det att slippa, men då är det massa papper ni behöver fylla i. Så liksom, ni kanske bara kan testa det inledningsvis. Liksom. Det, vi kommer inte ta bilder på det, utan liksom, det är en sensor. Okej, bra. Karlskrona gjorde tvärtom och sa att ja, men det här är någonting som är valbart. Så att om ni vill ha det här så är det en faslig massa papper att fylla i. Okej, två år senare så hade man fört in om det var 500 såna här i Karlstad och 15 i Karlskrona. Okej, då vill jag ju visa upp att det här är ju skattebetalarnas pengar där man har aktivt valt att inte ta hem den typen av besparing. Vilket har försämrat arbetsmiljön för dem inom äldreomsorgen. Och vilket har lett till att vi har mindre pengar att lägga på till exempel skolan. På till exempel alltså, äldreomsorgen. Liksom, det ger ju konsekvenser. Alltså, varför har vi inte tillräckligt med resurser i skolan? Ja, men det är för att vi lägger dem på någonting helt annat. Och då blir det så tydligt i de här två fallen att... Ja, men, det är ju politiken som behöver fatta ett beslut. De behöver vara lite modiga här och säga att nej, men hos oss är det här standard. Hos oss är det standard med smarta lås. Jag känner mig inte riktigt trygg med det. Nej, synd. Men det är vad vi har råd med. Vi har tyvärr gjort prioriteringen att det är viktigare att barn inte faller åt sidan i skolgången än att du har en fysisk nyckel till ditt boende. Och det kommer att vara den typen av kompromisser som vi behöver enas om. Och då behöver politiken vara modig.
Och fokusera på den önskade utkomsten. Fokusera på vad vi vill åstadkomma. Det är också någonting som kom in från satsningar vi har sett här i Kanada då, på lyckade satsningar. Man har ju samma problem här ska sägas i att implementera saker om man fastnar ofta i proof of concept. Men det som är återkommande på det som lyckas är att man har haft fokus på liksom outcomes, fokus på vad vi vill åstadkomma på den förflyttan som vi gör. Och jag tycker att det här, att göra någonting standard, att skapa liksom ett opt-out versus ett opt-in alternativ skapar en tydlighet också mot resten av organisationen att det här, det är hit vi ska. Vi måste göra detta. För att om vi också drar ut... Det är ju, när vi har digitala lås till exempel, så är det helt sjukt faktiskt att vi fortsätter att välja liksom en 1700-tals lösning för någonting, för att det känns tryggare. Så hur går vi? Okej, kommunikation är helt klart en av delarna här. Hur går vi till fullskalig implementering då? Vad skulle kunna vara potentiella lösningar för hela Sveriges offentliga sektor? Hur skapar vi den här sammanhållande centrala delen som liksom för ut det som är bra?
Det är två delar. Den ena delen är att skapa transparens kring allt fantastiskt som är gjort. Och där försöker vi bidra med PIOS, den här portföljstyrningslösningen. Liksom. Med den så kommer det att råda full transparens för de här utvecklingsinitiativen, och vi kommer att ha en databas med liksom, vad som är gjort var. En best practice-databas om man så vill. Det nästa steg är ju att se till att också faktiskt verka för breddinförande. Och där blir det där börjar bli lite tjorvigt. Alltså för att varje organisation har ju unika förutsättningar. Även fast de verkar inom samma ram så har de olika förutsättningar. De har kommit olika långt. De har olika arkitekturer, de har liksom sådana grejer. De har olika kvalitet på sin underliggande data. Där kommer det att behövas lite ytterligare stöd, tror jag. Den delen kommer vi inte lösa. Men att sätta ambitions, vad ska man säga, att peka ut riktningen och säga att nu under 2024, då ska vi breddinföra. Vad finns det för bra lösningar som är bevisade som vi bara kan trycka på knappen direkt? Och där finns det ju till exempel genom ADDA med alltså stöd i upphandling. Det, skapa ramavtal kring det. Skapa ett dynamiskt inköpssystem, ett DIS kring det här. Och gör det enkelt för alla de här, till exempel kommuner då, att bara upphandla dem. Och då blir ju nästa grej så här, ja men det där kommer ju leda till snedvriden konkurrens. Nej, det behöver det inte göra. Det, vi behöver inte vara så oroliga. Ja men tänk på GDPR, ja men den kan vi också tänka på, det är lugnt. Det är liksom, vi bara se till att göra det här nu, för att det brinner liksom. Vi kanske inte ska sitta och förhandla om liksom vilket mineralvatten vi ska använda för att hälla på den här elden. Utan vi kanske bara ska hälla vatten på den. Mm.
Och jag gillar verkligen det du sa tidigare här i att sluta kasta bra pengar på gamla dåliga pengar. I att vi verkligen var medveten i att när vi investerar i någonting, det får inte stoppa oss att investera. Men vi ska vara medvetna i vad vi investerar i så att det är i den riktning vi vill. Alltså, velociteten är någonstans viktig när det handlar om acceleration. Du också, för en sak som är när det handlar om AI då, så pratar vi ju mycket om förtroendet och om trust, och nu är det mycket med inom om EU, och det skapar både liksom förutsättningar för att man ska skapa någon form av trustworthy AI och så vidare. Men inom offentlig sektor så har det handlat mycket om det här alltså open source, när det handlar om bara mjukvara överlag, men open source och det modulbyggna versus det stängda. Och det är samma diskussion som pågår inom AI-världen nu, att proprietära modeller versus open source-modeller. Vilken roll ser du där när det handlar om AI och öppen källkod, och vilken roll det kommer spela för den offentliga sektorn?
Två grejer. Den första delen här, det är alltså, man måste börja adressera den här skrämselpropagandan mot AI. Och jag tänker alltid när jag liksom ser det här och hör liksom inspel om existentiell kris och att nu dör alla liksom nu. Och då tänker jag alltid så här, okej, men om jag känner igen argumenten ifrån en science fiction bok eller från en science fiction film, då kan jag skrota det argumentet ur ett trovärdighetshänseende. Liksom, för då är det här bara en del av någon form av kollektiv liksom paranoia. Det är så som vi bär med oss. Okej, vad finns det då för några rationella argument som är vetenskapligt bevisade kvar? Jag hittar inga. Så liksom, det är läskigt med ny teknik. Absolut, jätteläskigt. Men det har vi alltid tyckt. Så liksom, det är ingen fara där. Så jag tycker att hela den där skrämselpropagandan kan man liksom bara spola ner. Eller bortse ifrån. Nästa grej med öppenheten, det ser vi ju jättetydligt. Alltså, vi vet ju vad som får en marknad att funka. Och det som får en marknad att funka, det är öppenhet. Om vi har en monopolmarknad eller om vi har en oligopolmarknad, så är det ett tecken på att marknaden är fel. Om vi tar IT generellt, så alltså en naturligt välfungerande marknad är deflatorisk. Alltså det blir billigare och billigare över tid. Vi har inte sett det när det gäller leveranser från Tieto Every och liksom SAP och IBM etc. Utan på något sätt så håller de på att ta en väldigt stor del av kakan och större del av kakan. De är jättebra på det. Det som står emot det är öppenheten, alltså öppen källkodsrörelsen. Och det öppen källkodsrörelsen har också, det är en enorm hastighet. Det blir väldigt trögt om du tror att du kan låsa in de smartaste människorna i ett rum och få dem att utveckla någonting, jämfört med om du liksom bara släpper det och låter de smartaste människorna på jordklotet sitta och pilla med det här. Så mellan de två modellerna så kommer alltid den öppna modellen vinna. Rent konkret eller rent praktiskt så kommer ju båda behöva samexistera naturligtvis. Men om vi kväser öppen källkodsrörelsen och tar bort de alternativen som lösningar för offentlig IT, då får vi den marknaden vi har idag. Med ett gäng skitleverantörer som levererar skräp som de byggde någon gång på 90-talet eller deras farfar eller något byggde. Det funkar inte. Vi vet det. Vi har facit. Det är jättedåligt. Och då när vi tittar på AI, ja, men vad är det som händer där? Vad hände med Lama? Lama 2? Ekuna? Alltså, titta på utvecklingstakten i det. Titta på att du inte blir inlåst. Så att när då den här teknologin kommer, då blir alla stora leverantörer livrädda. För att alla deras investeringar tidigare kan de inte göras. Det är enorm värdeförlust. Eller värdeförstörelse. Det är för dem. Och de kommer att verka mot. Och sen så kommer de mot AI generellt. Det är att skriva under det här. Att nej, nu sätter vi ett stopp för utveckling. Snälla. Så vi hinner liksom omgruppera oss här. När det kommer nya pirater liksom in på marknaden. Men vi måste ha den öppna. Vi måste ha en pluralism på marknaden. Och därför, om man tittar på offentlig sektor, alltså man är sjukt dålig och sjukt rädd för öppen källkod. Det är vilket är helt absurt. Alltså, jämför med Tyskland eller Frankrike. Bra, det måste finnas. Vi aktivt stödjer det. Påverkar liksom marknaden genom policy och genom konsumtion, eller hur?
Mm.
Alltså, shit! Det finns ju fantastiska möjligheter och andra länder är jätteduktiga på det. Men i Sverige, det är lite läskigt det där. Mm. Det är bäst att, when in doubt, stay out. Mm. Och det är direkt kontraproduktivt för oss.
Ja. Vilka tycker du att vilka ska vi... Jag vill ju ofta säga det att inspirationens tid måste vara död nu, att vi måste liksom börja agera. Men vilka ska vi titta på för att snabbare agera och röra oss snabbare?
Alltså när det gäller öppen källkod så tycker jag man kan titta på Frankrike, man kan titta på Tyskland kring LMSer och lärandesystem eller skolsystem och sånt där. De har en jättebra ekosystem som fungerar bra. Jag är mer inne på din linje där. Alltså, vi har enormt bra förutsättningar med bra kompetens och sånt i Sverige. Vi har en stabil finansiering, vi har möjlighet att låna. Vi har ganska bra förutsättningar i Sverige. Och när en ny teknologi, som om vi tar generativ AI då, kommer in, ja, men då finns det ju fantastiska möjligheter att göra stora hopp. Och det kommer ju bli jättespännande. Och när vi tittar på just offentlig kontra privat, vi är ju övertygade om att digital utveckling och digitalisering i offentlig sektor kommer gå mycket snabbare än vad den kommer att göra i näringslivet. För att det är en koncern med full transparens, 50% av BNP. När de väl knäcker koden för att skala, då Spotify är ju jättegulliga liksom. Men när offentlig sektor kommer igång med det här, då jäklar.
Och det är ett helt otroligt perspektiv att det är 50% av BNP outnyttjad potential, orealiserad potential, för att den är där redan. Men för det så behövs ju också, för en sak som jag verkligen gillar med det som du gör och andra, det är ju att ha en större mobilitet mellan det privata och det publika. Så att vi har fler personer som går mellan för att influeras av vad som händer i andra sektorer. För att avsluta här, vad önskar du ska ske? Eller inte önskar, vad vill du ska ske 2024 inom det området som du verkar mest i?
Alltså, jag är ju så, jag kräver. det jag verkligen skulle vilja se, det är att den här transparensen kommer på plats. Att vi kan vara så bjussiga att vi liksom bara delar med oss av allt det här och visar allt coolt som görs, så att vi ur det kan börja identifiera skalning. Vad ska vi skala? Vad ska vi slänga? Och sen så parallellt med det så ser vi till så att alla projekt, alla piloter som fortfarande kommer att behöva göras naturligtvis, liksom fast i mindre omfång, att de redan från början är liksom built to scale. att skalning och breddinförande är liksom grundläggande kriterier som utvärderas under den här piloten. Och då behöver det vara så att vi inte kör piloter i stuprör. Utan de måste innefatta fler delar av organisationen åtminstone. För att det ska kunna finnas förutsättningar för breddinförande och skalning.
Mm. Johan, tack så hemskt mycket för jobbet du gör. För att du vill joina mig här, dela med av dina erfarenheter. Vill man veta mer om arbetet som ni gör inom offentlig sektor så tycker jag verkligen man ska gå in på digitalförvaltning.se och ta del av de rapporter. Vad önskar du att man gör när man lyssnar på detta avsnittet?
Att man sprider det till kompisar och att man börjar prata om det här. Kan det vara så att vi är lite fetischister när det gäller pilotprojekt i vår organisation? Om vi tittar på de senaste 5 pilotprojekten, var de verkligen nödvändigt att vara pilotprojekt? Eller skulle vi kunna köra det som något annat? Skulle vi kunna spara de pengarna och den tiden framför allt och istället breddinfört någonting? Det skulle jag vilja att man gjorde en inventering av.
Och så fort ni är ute med er databas så kommer vi sprida den, för att där tror jag verkligen en av nycklarna ligger i att förstå vad andra gör och gör samma sak. Uppfinn inte hjulet igen. Tack så hemskt mycket Johan. Jag vet att det kommer finnas skäl för oss att höras massor med framöver. Och så har vi en skön uppföljning på att se om vad du kräver händer inom en snar framtid. Så tack så mycket.
Tack så mycket. Hej då.
Du som lyssnar på det här är ju uppenbarligen nyfiken på AI och vad AI kan göra. Så vill du veta mer om det svenska AI-ekosystemet så tycker jag att du ska surfa in på ai.se. Där hittar du mer information om oss på AI Sweden och det arbete vi gör. Och har du frågor och funderingar så får du gärna höra av dig till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter här i show notes tillsammans med länkar till innehåll som vi pratade om i dagens avsnitt. Det här är en podcast av AI Sweden med mig, Peter Kurtzvelli. Vi hörs nästa gång.